Här
är kostymen. Charles Ingvar Jönsson. Sickan kallad. Det första jag tänkte på var att han skulle ha en sån här mörk kostym.
Vad är ursprunget till den här filmen?
Ja, det, från början så kommer alltså från de här danska succéerna, så kallade Olsenbanden, som vi om möjligt nu kan överträffa med Jönssonliga.
Jag har en plan. Lysande, Sickan.
Självklart.
För 40 år sedan fick vi för första gången träffa de här karaktärerna.
Charles Ingvar Jönsson.
De fem första filmerna med Gösta Ekman i spetsen har haft en unik förmåga att leva vidare. Både hos de som såg filmerna när de kom.
Det är där Jönssonligan tar tag i mig och inte lämnar mig en sekund efter detta.
Men också hos de som inte ens var födda.
De liksom existerar i den svenska folksjälen på något sätt.
Jönssonligan, det är min barndom för mig.
Det här är ett specialtillverkat kassaskåp.
Signerat Franz Jäger.
Men resan till att få fram dessa kultklassiker har inte alltid varit så enkel.
Jag trodde allvarligt talat att Gösta dog vid det tillfället.
Med många hinder längs vägen.
Det blev nästan osams där ett tag.
Till att skapa de folkkära filmer som vi skrattar åt än idag.
Självklart.
Vi är miljonärer.
Det.
Men vad är det som gör att Jönssonligan fortfarande underhåller oss så många år senare?
Så.
För att svara på det får vi ta det från början. ...1979 släpps den 11:e filmen i den danska filmserien om Olsenbanden. Och i ett försök att lansera succén i Sverige visas Olsenbanden på ett par utvalda biografer.
Den danska förlagen kördes på Grand på Sveavägen. Men det gick inte. Kom ingen folk. Dansk film, vem är intresserad av det? Men Gösta såg den och sen börjades pratas om det här. Tänk om man skulle göra det här på svenska.
Jag kände på Gösta, hörde på Gösta och märkte på Gösta att han ville göra de här. Jag tror han såg potentialen redan när han tittade på dem och förstod att det här är ju kanonroll för mig. Så han frågade, har du lust att skriva en familjekomedi ihop med mig? Då sa jag, det har jag aldrig gjort, jag har inte en aning om och jag vet inte det där med komedi, hur, vadå? Så att det låg väldigt långt från mig kan jag säga. Men han pratade på ett tag där och framförallt så sa han just att du ska inte underskatta betydelsen av att få folk att skratta och må bra för då blir du trång. Så att jag sa ja.
En fängslande uppgift.
Gösta Ekman var alltså själv en av initiativtagarna till ett svenskt Olsenband. Och det var genom honom och producenten Ingmar Eive den första filmen fick både sin manusförfattare i Rolf Börjlind och regissör i Jonas Cornell.
Klart för repetition.
Ett talande bevis för Gösta Ekmans inflytande i den svenska filmvärlden.
Ja.
Ja, han var ju då väldigt känd, alltså en av de kändaste personerna i branschen. Så han fick ju tidigt den rollen faktiskt i och med sitt samarbete med Hasse Tage och så vidare. Så att han var betydelsefull för filmen på flera sätt än att han spelar de här scenerna.
Sehr schön, nicht?
Ja, jag ser själv.
Han var ju liksom, som han själv sa, berömd redan som spermier genom sitt släktskap. Och sen utvecklade han ju en väldigt speciell form av komik.
Det känns ju som att Gösta Ekman uppfann den fysiska komedin i Sverige på något sätt.
Hade Gösta tackat ja till någonting så blev det det. Och i och med att han ville göra Jönssonligan så var ju liksom han Jönssonligan. Så att han var väldigt central. Dels för rollen men dels för filmerna som helhet.
Hur är Sickan som figur?
Jag hade tänkt mig, jag har försökt göra Sickan ungefär 1,73 lång. lite tunnhårig.
Gösta hittade ju sin egen sickan.
Ja just det, han har den här basken tänkte jag att han skulle ha.
Och han och jag arbetade ganska idogt ihop den perioden på Stockholms stadsteater. Och eftersom jag hade gjort hyfsat ifrån mig på teatern så fick jag förmånen att få göra den här figuren som sedermera blev Vanheden.
Lysande, vet du. Vi är helt enkelt en lysande liga. Självklart.
Har du någon förebild när du skapar en sån här gubbe? Finns han i verkligheten någonstans?
Förebild, ja det är klart. Man går ut på stan och tittar på karaktärer och sådär. Det tillhör ju en lite... de stora hobbies man har. Ja, det finns ju folk som går kring på det här snacket. Du snackar, vet du. De rör sig med kroppen och håller på hela tiden.
Alltså, jag har ju då ett väldigt stort intresse för Jönssonligan och haft det ända sedan jag var 7-8 år. Jag nördade ju ner med de här filmerna och ville veta allt. Men det var också Vanheden som blev någon slags ikon för mig. Både klädsel och hur han betedde sig, hur han var. Och det var liksom min gud.
Var det lugnt du Sicka, det här ska jag greja vet du.
Jag ställde upp i Lilla Melodifestivalen när jag var 9 år och vann. Och alla barn ville se ut som liksom coola popkillar och poptjejer och sådär. Och jag visade upp en bild på Vanheden och sa, jag vill se ut så här. Så att, men det var ingen som visste om det. Så när jag står och vinner Lilla Melodifestivalen som 9 år så är jag iklädd Vanheden med vita italienska skor och röda strumpor och rutig hatt. Hela grejen liksom. Så att han har varit med mig, Vanheden har varit med mig ända sen dess. Så han är liksom, nu har jag till och med tatuerat in en hatt. Så att nu är Vanheden med mig hela livet.
Åh, vilken stjärna.
Hur mår du? Det var inte igår.
Nej,
hur mår du?
Har ni bandat något innan eller?
Ja, vi har bandat en.
Vad fan har du sagt?
Men jag är så fascinerad över den där klacken som du alltid kör.
Alltså, där.
Vad får man, varför?
Jo, du vet, det var ju skoldansen förr i världen. Och så hade jag en goen till mig som hette Lennart när han bjöd upp. Han var så jävla töntig. Han gick upp och bjöd upp. Så kunde han inte... Han kunde inte få till det riktigt.
Okay.
Så gjorde han allt den där va? Jag tyckte att nu har jag gjort bra ifrån mig. Och så tyckte
jag
att det där måste jag ta.
Det är det som är så sjukt. Ni satt ju såna...
Karaktärer. Snabba ryck då!
Varning för Jönssonligan har premiär i december 1981. Förutom Gösta Ekman och Ulf Brunnberg ser vi Nils Brandt i rollen som ligans tredje medlem, Rocky. Och succén är snart ett faktum.
Det vart en bra film.
Det tror jag förvånade många. Att den här filmen gick så vansinnigt bra.
Filmen blir framgångsrik både hos publik och kritiker. Och Jönssonligan lockar nära 1 miljon svenskar till biosalongerna.
Det var så mycket publik på den här första så att producenten Ingvar Eivan ville naturligtvis fortsätta. Och det ville vi också.
Tiden är inne.
Så vi började prata om en svensk version med Dynamit Harry då.
En uppföljare i Jönssonligan och Dynamit Harry ska spelas in mindre än 1 år efter den första filmens premiär. Jonas Cornell har inte möjlighet att medverka och Gösta Ekmans bror Mikael tar över platsen i registolen. Men inför inspelningen saknas en viktig detalj. En skådespelare som kan spela Dynamit Harry.
Ja, från början var det ju då Carl Gustav Lindstedt.
Var det jag?
Som vi hade bett att göra rollen. Och han tackade ja. Och vi hade klädprov och tester och allt möjligt och pratat igenom rollen. Och då ringde Per Gerhard, alltså Carl Gerhards son som ägde Vasateatern och sa att det här med Carl Gustav och Jönssonligan går inte. Så att vi förlorade Carl Gustav bara 3-4 veckor innan inspelningen skulle starta. Och då kom det upp ett annat namn när jag kom tillbaka någon av dagarna. Då hade de anställt Ernst Hugo Järegård.
Tack för jag.
En stor skådespelare, jättebra, men som jag tyckte var alldeles fel i Dynamit Harry-rollen. Ja, de hade anställt honom och ville de att jag skulle vara kvar så fick vi nog hitta på en annan figur istället. Och då ville jag ha Björn Gustafsson.
Tja, våra herre skulle vara en sprängning!
på det måttet kom han alltså in att göra dynamitar. Och jag är jätteglad att han tackar ja, för att det blev en riktig, ja, en ljuvlig karaktär.
Nu har ju han julat igång bra. Nu är han ju gammal.
Ja, ja, ja.
Det är det.
Så att han har ju fått upp dörren här.
Ja, ja.
Och du är ju...
Vi springer hela preisen! Ja, det här.
Ja, det.
Ibland märks det att det är mycket sinare.
Vi lyckades få Björn. Och det var bingo.
Ja, så är det här Leo! Heise preis! Ja, Harry! Ett preppjobb! Det var en.
Den debuten han gjorde i Jönssonligan, den ska man ju sällan glömma, va? Vilken kuf, alltså.
Doktor Jönsson!
Ja, men den är sanslös.
Nu ska jag ta tiden.
Humor är svårt. Men Björn Gustafsson, där är stor humor, tycker jag.
Vilket program väljer vi?
Han har humor, alltså.
Vilken jävla smäll!
Bara hans minspel, vet du, det finns ingen som kan göra det. Och han gör aldrig något väsen av sig, han är inte narcissist. Han är inte den som vill bli bekräftad till varje pris. Och det gör att det blir mycket lättare att jobba med honom.
Men Björn, är han lite hemlig? Eller så här, vi har ju försökt få tag på honom. Hur?
Björn, han är inte särskilt social. Om du ber någon ställa upp på sånt här, då får du aldrig något svar. Utan där går gränsen, va?
Jag kom ju in liksom från sidan, för jag tror faktiskt att det var en annan skådespelare som eventuellt skulle göra dynamit, Harry. Men det funkade inte, det klaffade inte tidsmässigt. Gudskelov, får jag väl säga.
Det här tarvar en liten förfriskning.
Harry, han är väl diversarbetare egentligen, för han har också, vad kan man kalla det för, pyrotekniska intressen då. Men sen har han ju också den här begivenheten på öl.
Du ska ha en öl, det är klart att du... Så, här finns det härligt kallt skummande öl.
Han jobbar på känsel, om man säger så. I det avseendet är han ju en passionerad människa, faktiskt.
Jag har en plan som skulle kunna betyda livslång semester för vår del.
Med Björn Gustafsson i rollen som Dynamit-Harry är ligan komplett så som den är i de kommande filmerna.
För mig så kommer Jönssonligan alltid vara de tre.
Hela den ligan där är ju lite bröderna Marx i mina ögon.
Vi representerar ju liksom tre olika spelkort. En hjärna, och vi har en fixare, och vi har någon slags allmän kraft. Ja. Och tillsammans så står ju de här väldigt bra emot varandra.
Självklart.
Alla kompletterar varandra väldigt bra. Även Doris.
Hej du, Doris heter jag.
Nej, vi får ju inte glömma ligans bonusmedlem i Birgitta Anderssons Doris.
Eld i berget.
Björn, Gösta och jag. Och så Birgitta då naturligtvis. Det klickade mellan oss fyra. Det klickar som fan.
La banda de Jönsson.
De här folkkära karaktärerna är förstås en del av förklaringen till ligans odödlighet. Men det finns fler anledningar till att de lyckats underhålla oss i hela 40 år.
Här är det ju.
För mig handlar det mycket om repliker.
Brinner vi hos grannarna?
Ja!
Ni bluffar!
Ja, jag kan ju hela filmen. Det blir genant.
Lite äckligt tycker jag.
Vad jävla biter ramlar.
Jag tvekar inte att kalla det den mest geniala plan jag har kläckt.
Ja, det var det.
Trots att det nu är 40 år sedan den första filmen om Jönssonligan kom ut, så fortsätter den här kriminella trion att underhålla oss än idag.
Vi tar skåpet.
Sitter inte det fast?
Genom åren har Jönssonligan fått en hel del minst sagt hängivna fans. Och vissa går verkligen in för att dela sin Jönssonmani med så många som möjligt.
Jönssonligan, filmerna är ju en del av svensk kulturhistoria och ett minne som är värt att bevaras. Därför så har jag bestämt att vi ska ge oss ut och sätta upp lite såna här viktiga metallplaketter på några extra minnesvärda inspelningsplatser. Häng med! Ja, va? Känner ni? Historiens vingslag. Här är det ju. Harry och Doris. Lilla hus, lilla gårdshus.
Ja, här bor vi. God grabbar.
Och det här tycker jag vi ska... Det ska man minnas för evigt. Kolla vad tjusigt. I detta hus bodde en gång den underbara Doris med sin pojkvän Harry. Vidare.
Vi såg filmerna med familjen. På något sjukt sätt har jag lyckats se alla filmerna flera gånger utan att någonsin aktivt välja att sätta på dem. De har uppenbart gått på tv väldigt många gånger.
Jag har en plan. Varför ligger ni ner? Res på er. Vi behöver en planskiss över Arlanda.
Jag har ett starkt minne av att 1984 när Jönssonligan får guldfeber kommer så går vi och ser den på Saga-biografen. Och jag har tydliga minnen alltså av pris var jag åt en ask domino hade jag köpt. Och från första början när Dynamit Harry kör in i bilen och akta lacken, pappskalle, hur kör du? Hur fan parkerar du? Alltså hela den...
Akta lacken, pappskalle! Hur kör du? Hur fan parkerar du?
Det är där Jönssonligan tar tag i mig och inte lämnar mig en sekund efter detta. Det minns jag så väl.
Kommer! Sickan! Hejsan hoppsan!
Ser du vad han har under armen?
Det ser ut som...
En plan. Jag har en plan. Lysande, Sickan!
Självklart!
Ja, scenerna och replikerna i Jönssonligan har verkligen haft en förmåga att stanna kvar hos sin publik. Men vad är det som gör att filmerna idag citeras av människor i alla åldrar? Kanske beror det just på att de tilltalar en så bred publik.
Jag tror att anledningen till att Jönssonligan-filmerna lever kvar är att det är ett väldigt bra koncept. Ett familjevänligt koncept. Det riktar sig brett.
Vad är det för en plupp?
Filmerna liksom går genom generationer. Du kan se det med farmor, farfar och mamma, pappa och barn. Och du får liksom hela spannet. Och det är nog behjärtansvärt med det.
Gillar du spänning så får du det. Och gillar du kul och dratta på ändan så får du det. Det är liksom verkligen något för alla och som gör att det är något som funkar för hela familjen.
Ge mig korset!
Oavsett vem man frågar så verkar alla ha sina olika favoritfilmer i Jönssonligan-serien.
Min favoritfilm är Jönssonligan på Mallorca.
Min egen favorit, det är ju Dynamit Harry.
Guldfeber, just den alltså, så många gånger jag sett den.
Jag tyckte faktiskt Varning för Jönssonligan, första, är liksom the shit.
Självklart.
Dessutom har alla sina speciella favoritscener.
Alltså det är fantastiskt hur de presenterar Doris första gången. Då står hon och fixar någonting hemma och sen så kommer Ligan in och så ska hon få träffa Sickan.
Var har ni den berömda affärsgenin?
Ja, Sickan, kom in. Charles Ingvar Jönsson.
Och då säger hon bara...
Nej, men vad liten du är.
Vad liten du är.
Min favoritscen är egentligen då Dynamit Harry ska öppna ett sexpack öl. Det är inget mer. Det är bara det. Han ska försöka få ut en öl. För han är väldigt sugen på öl nämligen. Det är en så himla smal hage att röra sig i. Och det är ju ibland liksom... Det är så fruktansvärt roligt.
Det finns ju otroliga scener. Men För mig handlar det mycket om repliker.
Sniglarna snackar.
Det var så, vem fan kommer på den linen? Den är as weird liksom.
Finska sämskskill. Det sämska som finsk.
Men det är det som är det klockrena och roliga med de där filmerna. Är att det är, ibland är det väldigt dålig humor.
Ja, det är ju en sällsynt dålig kvalitet på däcket, det måste jag säga.
Nicht möglich.
Nej, det är väl inte möjligt, det är det inte.
Men det är så dåligt att det blir genialt. Ja, ja. Typ som när Sickan står där och röker och säger, det brinner hos grannarna.
Ja,
han tror ju då att han tittar ut i fönstret. Men det är ju en garderob med en brandbil.
Det brinner visst hos grannarna.
Du ser att det är spricker där, va?
Ja, nej. Spricker
ser du inte det?
Nej, det ser
jag. Jag står ju bakom där.
Nej, fan, det måste jag se igen.
Ja, jag alltså. Spricker.
Det brinner visst hos grannarna.
En cigarr. Du ska ha en cigarr. Jag har...
Att Jönssonligan lockar till många och stora skratt råder inget tvivel om. Men ibland smyger det sig faktiskt in lite svärta och vemod också. Vilket kan göra komiken desto mer minnesvärd.
Dina gamla kumpaner, den där Rocky och Barnhed, det är ju... Vad är det för någonting? Du har ju mig... Du har ju mig!
Jag tycker det är bra därför att det känns inte som jag anstränger mig för att vara rolig. Och det tycker jag är väldigt betydelsefullt när man ska vara rolig. Får inte synas på en att man tycker själv att man är rolig. Det är andra som ska tycka det.
Du har mig och vi tillsammans, vi skulle ju... Så, vill du ha en öl?
Det är ju en fars där. Och en sak är ju viktig när det är fars, och det är på något konstigt sätt att man tar det, att det förefaller trovärdigt. Att det förefaller vara, ja, att det inte är fånigt.
Ja, men Sickan, innanför glasen. Lugna ner, jag ska hjälpa dig.
Jönssonligan är en form av buskis, kan vi säga, som är en svår genre, vill jag tillägga. Som, det kan man ju lätt konstatera, det är inte så lätt.
Vad gör ni egentligen?
Gips, gubbe. Gittja försvann i branschen för länge sedan.
Så?
Hur är Sickan?
Annette!
De spelar det på högsta allvar på något vis, som gör att det blir jävligt roligt.
Danke schön. Fritz, att en lampa. Vad här är fördraget och konstigt.
Ja, men
det är ju... taget. Fritz.
Det finns en likhet med James Bond. Där så att säga Bond träffar skurken och har en ganska artig ton. Men som är passivt aggressiv. Liksom, spend the money quickly, Mr. Bond. I will, Kamal Khan. Det är lite liknande scenerna med Wallenberg och Sickan, att det är liksom en artig ton.
Charles Ingvar, angenämt.
Men som är väldigt aggressiv under, med korta repliker. Förvånad att se mig, något.
Överraskad? Något. Vad vill herr...
Jönsson.
Och vad vill herr Jönsson?
Kontraktet.
Jag tycker det är väldigt skojigt spelat.
Bra sving. Yes,
Jönsson spelar golf.
Men självklart.
Seglingarna har inte kommit igång riktigt ännu, va?
Ja! Direkt på griner faktiskt.
Vi ligger lika långt från hålet så vitt jag kan se. Vad säger som att satsa en liten slant? Hur mycket då?
120 miljoner.
Mm. Nej, så mycket
tror jag inte herr Jönsson är värd.
Nej, inte jag.
Men den topphemliga elektroniska utrustningen.
Vad pratar ni om?
Jag pratar om den topphemliga elektroniska utrustningen som hittills har befunnit
sig på Strandvägen i det lilla pansarrummet. Men nu befinner sig på en helt annan ort.
Ni bluffar.
Gör jag.
Ja, jag kan ju hela filmen. Det blir genant.
Jag kan... Att ta humor på största allvar verkar vara en del av hemligheten bakom succéerna med Jönssonligan och alla otaliga fans runt om i Sverige.
Ja, men du kan väl köra hem till Harry?
Det råthålet duger väl. Jag bor inte kvar.
Även om inte alla Jönssonligan-entusiaster är på samma nivå som Henrik Dorsin, som kan recitera hela filmer utan till.
Det är skrämmande faktiskt på många sätt. Djupt obehagligt.
En annan förklaring till succén kanske är kombinationen mellan humor och spänning. Ena stunden skratt, andra stunden gastkramande intrig.
Curare, bedövningsmedel, snabbverkande.
Det visar sig vara rätt snillrikt kanske att den där kombinationen av buskis och cineast var inte så dumt då.
Oavsett. Så kan man konstatera att det ligger väldigt mycket hårt arbete bakom allt det roliga. Och för skaparna av nöjet så har det inte alltid varit en lika munter resa.
Ett tag tänkte jag, fan, nu är det kört.
Jag trodde allvarligt talat att Gösta dog.
Det här är originalinstrumentet. Det är det här instrumentet som är mamma till Jönssonligan. Och synklavier är ett instrument som jag precis hade köpt när jag fick beställningen på att skriva musiken till Jönssonligan. Du trycker på en knapp och då får du fram det ljud du vill ha. Och sen har du ett vred här där du kan ändra ljudets karaktär på en mängd olika sätt. Nej. Men instrumentet hade en svaghet på sätt och vis, men som blev min räddning kanske. Nämligen att den kunde inte spela mer än ett visst antal instrument samtidigt. Och just på grund av att det inte var möjligt att göra en alltför storvulen typ av konstruktion i komponerandet, så blev också musiken så pass enkel. Och många gånger så säger man det att det enklaste är det bästa.
Med den här välkända melodin kan man säga att Ragnar Grippe är den som via sitt verk medverkat i flest Jönssonligan-produktioner. För Gösta Ekman, Ulf Brunnberg och Björn Gustafsson blev det totalt 4 filmer tillsammans under 80-talet.
Vi var som en familj, väldigt beroende av varandra, både som människor och privat och yrkesmässigt.
Första var jag bra.
Ja.
Andra ja.
Andra var han bra.
Sen blev
var jag
så
dålig.
Kan vi inte ta en pigg upp då så kan klippa
ihop den? Tyst nu, nu tar vi
det. Är det svåra på alla bra?
Ja. När vi har gjort filmerna, jag har haft väldigt roligt. Men sen när det kommer till inspelning, då är det rätt pressande. För då ska det levereras. Man har ett visst schema, det ska hållas. Så att man är lite pressad, visst är man det?
Det var väldigt kul alltså, men vi var ju hela tiden pressade utav tiden. För att det var ju alltid tidsbrist. Och jag vet att regissören sa när vi åkte hem, det var Mikael, han sa så här: jaha, nu har den här dagen gått och det har känts som man höll på att drunkna hela tiden.
Passa på för tagningsbärare, trafik och trafikanter.
Kommer!
De 5 första filmerna spelas in under en 8-årsperiod i rask takt för att möta publikens efterfrågan.
Ut skulle det, fort som bara den, för här var det pengar att göra. Och så blev det.
Det höga tempot och ofta stressiga arbetssättet bäddade både för små slarvfel, som när huvudkaraktärens namn är felstavat i eftertexten till den första filmen. Men det kan också sätta skådespelarna i fara.
Vissa av de här scenerna, då hade man ju lagt ner 3 dagar på en tagning på amerikansk vis. Men vi var tvingade att göra det på 4 timmar på 3 tagningar.
Ja, vi gjorde klockan till exempel.
Ja, det är den som är på stadshuset, men som inte finns på stadshuset. Den står i Köpenhamn. De hade ju kvar ifrån den danska inspelningen av Olsenband, hade de kvar ställningar när de var på klättra på klockan där vid rådhuset.
Så att vi lät bygga upp den exteriört utanför filmstudion, och det var ju i alla fall säkert en 10 meter högt.
Det var ganska högt faktiskt.
Och jag tänkte när jag klev upp på den där klockan, tänkte vad fan är det för skillnad på stadshuset och det här?
Och där skulle de då klänga på de här visarna och alltihopa.
Det var en jävla bit att ramla.
Lite äckligt tycker jag. Jag är inte säker på att de följde säkerhetsbestämmelserna så där, utan det var nog lite grann. Man fick känna att det här går nog bra. Och det gjorde det faktiskt också.
Ingen panik, flickan.
Jag måste gå upp och hänga med, vet du.
Men jag var inte nöjd, för det var ju sån här back projection som det hette på det. Alltså idag kan du ju göra vilka trick som helst. Men på den tiden så startade man liksom en projektor i bakgrunden och hade man en duk. Och så sköt man bakifrån på den duken en filmremsa som vi hade tagit av stadshusets utsikt. Och den kvaliteten var pinsam. Men det var roligt att göra.
Trots en farlig inspelning och enligt vissa undermålig effekt så har scenen blivit en klassisk nagelbitare för många. Där vissa har köpt illusionen fullt ut.
Jag trodde ju ända fram tills jag var 13-14 år att det var en klocka på stadshuset. Tills jag förstod att så här, fan, undrar varför de tog bort den där klockan. Och alla bara, men den togs aldrig bort, den har aldrig funnits. Va?
Vi gjorde ju de flesta stanten själv, ja, alla stanten. Så det var lite tävling så där oss emellan.
Under de fyra första filmerna gör skådespelarna sina egna stunts, bland annat alla körningar med den berömda Chevrolet Impalan.
Ju mer bil jag fick köra, ju roligare var det, va?
Lita på vanheden.
Och det var ju aldrig några problem för produktionsledningen, för fan, det fixar Brunberg.
Men så sker till slut det som gör att man behöver tänka om när det gäller skådespelarnas säkerhet.
En av mina värsta tillfällen, det var ju faktiskt när vi gjorde Dyker upp igen. Det var ju det där med mathissen.
Inspelningen av Jönssonligan Dyker upp igen sammanfaller med en turbulent tid för Gösta Ekman, som befinner sig mitt i en skilsmässa.
Ja, det var ingen lycklig period för Gösta just då. Och han var ofokuserad när vi tog scenen. Jag tror att han hade haft en samtal med Pia.
Alla ville att det skulle göras som en stuntkille. Men Gösta väga. Han skulle göra det själv. Annars blev det inte rätt uttryck. Det var risky business.
Och han glömde dra in huvudet när hissen gick uppåt, så han fastnade ju. Och den pumpade på, hissen, den var pumpa. Så att jag stod bara och stampade, och till slut så tyckte jag att han verkade som han knäckte nacken. Så jag trodde allvarligt talat att Gösta dog vid det tillfället. Jag är rörd nu när jag pratar om det. Så att jag kommer ihåg, jag lämnade inspelningsplatsen när det där skedde. Och sen kom jag tillbaka i och med att de hade fått stopp alltihopa och följde mig till sjukhuset. Och det var en av mina absolut mest fruktansvärda upplevelser i livet.
Ett tag tänkte jag, fan, nu är det kört. Men det var på sekunderna, så han klarade.
I 3 veckor tror jag att det var utan Gösta. Då fick jag hoppa in med basker och glasögon och cigarr.
Högst upp, det är bråttom. Det är bråttom.
Så det tog många veckor innan han, så att säga, var visningsbar. Ja, han var ju ganska allvarligt skadad faktiskt.
Där sitter geniet mitt i smöret då.
Så ska det vara.
Det är han vinkar. Harry, vinkar du med?
Ja.
Vinka här.
Han hade ju ett intryckt öga. Då försökte vi gömma honom ibland så här, under hammocktak och lite sådana olika saker. Så att...
Korkar! Han har skrivit mig! Han har livrat Charles Ingvar Jönsson!
Men efter den där incidenten, då kände ju jag när det gäller fler Jönsson-filmer. Att jag tror inte att jag är så sugen på att göra en till. Jag känner mig rätt tom och färdig på Jönsson. Och den där känslan fanns faktiskt lite innan vi satte igång den femte filmen.
Det kom att bli en sista film för Mikael Ekman i regissörstolen. 1989 packar Jönssonligan väskan och flyger till Mallorca för en kupp i semesterparadiset. Men vad som snart skulle bli klart för hela Sverige var att den femte filmen även skulle bli den sista för dess geni till lika medskapare när Gösta Ekman kom att annonsera sitt farväl till basken och glasögonen och därmed avsluta Sickan eran för Jönssonligan.
Vilken jävel!
Tack för föreställningen.
Det blir som det blir när man har gjort någonting tillsammans och bestämmer sig någon för att hoppa av och det är Jönsson själv.
Vi blev nästan osams där ett tag.
Vi är beredda att börja filma av Inge Gösta.
Nu ska vi se. Här kan det... Här någonstans, om det där... Här är det. Det här är väl lite mer för finsmakarna kan man säga. Stark scen ifrån Jönssonligan dyker upp igen från 1986. Då Sickan blivit lämnad av de andra, dessutom blivit av med byxbenet. Han går längs med Södermälarstrand här och hittar sitt byxben på vägen. Här är det. Precis här är det. Och det har gjort sig förtjänt av en sån här plakett. Efter en misslyckad kupp hittade Charles Ingvar Jönsson på denna plats sitt saknade byxben. Ett kulturminne som vi lämnar till eftervärlden på det här viset. Kolla! Wow!
Där satt vi och vänta och vänta.
Nej, jag ska tala om för dig. Att Sickan är slut.
Sickan är... där!
Charles Ingvar.
Ibland har verkligheten en tendens att härma dikten. Efter flera skilsmässor i filmerna där karaktären Charles Ingvar går sin egen väg kom till slut beskedet att skådespelaren Gösta Ekman tänkte lämna Jönssonligan. Ett beslut som växte fram tillsammans med en annan stor förändring i Gösta Ekmans liv.
Vi var någonstans på Nybrogatan på en bakgård där vi hade ligans tillhåll. Och vi hade ställt i ordning allting och var beredda att börja filma. Och klockan gick. Och ingen Gösta. Och jag försökte ringa och ingen svar. Och då sa jag bara så att han kommer. Men jag undrar om inte han har blivit förälskad i någonting som gör att han kommer för sent. För det här är så olikt Gösta. Ja, några minuter eller en kvart eller vad det nu var. Kom Gösta hand i hand med Marie-Louise.
Gjort själv? Nej, men varför bryter?
Han såg så jävla glad ut. Såg så lycklig ut.
Ett franskt jägerskåp i Palma.
Det är enda gången jag vet att Gösta har kommit för sent.
Gösta Ekman gifter sig med teater- och filmregissören Marie-Louise samma år som Jönssonligan på Mallorca spelas in. Och Göstas liv får en ny tändning med förälskelsen. I hand med kärleken växer också nya arbetsmässiga mål för paret som snart börjar planera gemensamma projekt som ligger en bra bit från Jönsson-genren.
Jag tyckte mig märka att han... Det var inte riktigt komilfå att göra Jönsson. Det var ett annat allvar med hans liv som inte var med oss då. Med den banala humorkretsen. Det var en annan riktning, socialt och kulturellt och vad du vill.
Mycket besvär för ingenting, sa kärringen som klippte grisen.
Han hade andra intressen faktiskt, andra roller som han ville göra. Och jag tror att han rent konstnärligt tyckte att det var lite lågt för hans vidkommande.
Vi blev nästan osams där ett tag, för jag tyckte att fan, det är inte dugg mindre bra att göra en Jönsson än att göra allt de gjorde. Men han blev väldigt lierad med sin nya fru.
Okay.
Och då var det svårt. Och då bestämde jag och Björn, fan, ska vi lägga av nu? Det, när vi är på G. Så vi gjorde de här andra tre utan Gösta.
Vi skulle vilja besöka en gammal god vän. Sickan. Charles Ingvar.
Jönsson.
Charles Ingvar Jönssons bana, den är avslutad.
Det kom att bli fler filmer för Vanheden och Dynamit Harry.
Vi tyckte väl inte att det var okonstnärligt på något sätt. Jag tror inte vi hade det omdömet.
Jönssonligan och den svarta diamanten med Peter Haber som Sickan ersättare blev den första att få premiär.
Jag vill så gärna att det ska vara bra.
Den är rolig. Jag hoppas att vi lyckas göra något. Göra den roligt också.
Jag tror säkert att det, när Gösta inte vill vara med längre, att det blir som det blir när man har gjort någonting tillsammans och så bestämmer sig någon för att hoppa av, och det är Jönsson själv. Att först blir det nog så där en irritation över så där, fan, vi vill ju fortsätta. Och jag tycker att de är faktiskt, den äran gjorde några filmer som Den svarta diamanten tycker jag är riktigt bra.
Det blir vad jag skulle säga en ganska bra Jönssonligan film. Jag tycker att den är liksom, ingår i grundfamiljen. Många pratar om liksom vart man drar strecket då. För mig är det efter Svarta diamanten som det liksom är min Jönssonligan familj av filmer.
Det var ju inga dåliga initiativ på det viset att det gick ju väldigt bra så, men det var inte samma som när Gösta var på tredje ben så att säga. Och det var ju en stor sorg.
Här, kostymen, någonting.
Det är svårt att tro att när Gösta Ekman stod där i kostymförrådet för 40 år sedan tänkte att Jönssonligan skulle vara en närmast ikonisk filmsaga så många år senare. Det kan till och med vara svårt idag att sätta fingret på vad det är som gör filmerna så speciella.
Vi växer alla upp väldigt olika, men vissa saker delar vi och vissa saker har vi gemensamt som land på något sätt. Och det är de sakerna som du bara får med dig, och Jönssonligan är ju Sverige på något sätt.
Men oavsett om det är karaktärerna,
det finns någon dynamik där som är väldigt tilltalande,
eller den snillrika blandningen av spänning och humor.
Det är väldigt barnsligt, men det är också vuxet.
Fortsätter filmerna att underhålla oss.
De är världsklass.
Idag finns det 14 Jönssonligan-filmer i olika varianter. Både mer seriöst lagda.
Och jag har en plan.
Barnsliga.
Du är gärna geniet liksom.
Och nytolkande.
Kanske den mest geniala plan vi någonsin har gett oss i kast med.
Och fastän vi såg originalligan för sista gången på den där innergården på Mallis, så finns de kvar. Om än med nya ansikten och med nya lysande kupper.
Man får göra hur många filmer man vill. Och det har gjorts många Jönsson-varianter. Det är helt okej med mig.
Det kan man ju välja att antingen vara arg på eller bara köpa att det är så och åka med.
Vilken jädra smäll!
Lysande, Sickan.
Självklart.
Men nu har vi nog glömt något. För det blev ju trots allt en sista återförening för Sickan, Vanheden och Dynamit Harry.
Vi träffades ju en sista gång.
Åh, vilken underbar dag det är idag.
Vi spelade en revy som heter Grotesco, en nära döden revy. Och i den föreställningen så hade vi alltid en hemlig gäst. Och skulle vi ha sista föreställningen på Cirkus, och sa vi, men vad ska vi göra liksom? Men så var det var nog inte jag som sa det. Tänk om man kunde få dit Jönssonligan.
Det är lite förtjusande dag vi har fått idag. Som idag.
Jag tänkte så här, men det kommer inte gå liksom. Men så började jag tänka på det där. Jag hade Göstas telefonnummer då och Ulf Brunberg. Så jag ringde Gösta först.
Hallå?
Eftersom jag kanske tänkte att så här, han hoppade ju av där, så han, det kanske var, eller...
Ja, det går som smått, vet du.
Men han sa liksom ja ganska omgående. Han bara frågade så här, vilket datum då? Och då kunde jag ringa till Ulf.
Mobila sektionen här.
Så jag sa, Gösta är med.
Fick han?
Så jag, Gösta med. Så han sa ja. Och då hade jag inte Björns telefonnummer, men då fick jag det av Ulf. Så då ringde jag Björn. Han var den som var mest svårövertalad.
Jag vet inte om jag vill gå in i det där. Men så sa han så här, ja, Gösta gör det. Ja, men då måste jag ju.
Till slut så fick vi ihop dem, alla tre.
Då får du!
Den reaktionen som var när de gick in på scen, alltså det var ju så, taket höll på att sprängas på Cirkus. Jag har aldrig varit med om den en sån enorm reaktion. Vi var ju några som stod på scenen, och när man lyssnar på den här inspelningen så är det nästan som det går för mig. Han liksom står och stönar, jag kan nästan inte ens titta på det, för det blir så genant.
Och det var ju fantastisk reaktion på den entrén.
Vilken jävla kväll!
Jag har en plan.
Det var så enormt stort att se de tre tillsammans. Det var häftigt.